Då ska vi få dela ett Guds ord tillsammans. Och det är ju Ester som vi har kvar av de här tre kvinnliga ledarna. Och det är ju Debora som vi har hört predikan om, som var domare. Och sen Arigail som var hustru till en dåraktig man. Och hon var klok och vis, så hon räddade honom, men att han fick en, ja, han fick en tidig död. Och då hade kung David sett att det var en klok kvinna, Arigail, så att hon blev hustru till David. Det är de två tidigare predikningarna, och idag är det då Ester. Har ni levt med Ester? Kan ni allt? Eller ska jag dra lite? Eller är det onödigt att jag drar? Jag drar lite. För att jag tänkte så här, för nu har jag, alltså jag har levt. Alltså det är en sån förmån att utsättas för det här att man ska få dela ett ord. Man lever så med den här bibeltexten. Så att Ester och jag, vi har hängt nu i 2,5 vecka. Så att, wow, vad man försöker att fundera och liksom verkligen ta och tänka på hur det var då. Och för att tänka hur det var då, så fick Jerker och jag vara med om någonting förra veckan. För 150 år sedan så fick vi då smaka på hur det var att vara på en gudstjänst förra söndagen för 150 år sedan i Åsarp. Och där, förstår ni, det handlade om en snäll kvinna som gick där med en liten kyrkstöt så här. Mitt i vägen där. Och är det någon som vet vad kyrkstöt är? Ja. Som förr i tiden när man kom trött till kyrkan, så råkade man somna. Så då kunde den här pinnen peta på den då, som skulle vakna. Så det var en lite rolig känsla. Och vet ni vad, Jerker, vi fick inte sitta ihop, utan kvinnorna på en sida och männen på en sida. Så det var bara för 150 år sedan var det så. Så det fick vi smaka på lite grann hur det var, historiken. Och jag tror inte, alltså det var en del som försökte testa om den här kyrkstödstanten, om hon skulle liksom peta på dem. Men idag, vi vet ju att vi sitter och blundar och koncentrerar oss. Att, hon var mera en liten påminnelse om hur det kunde vara, den här snälla tanten. Men idag behöver vi nog ingen kyrkstöt här, utan vi ska dela Guds ord om Ester. Och hörni, är det någon som vet vilket århundrade hon levde? Det var ju före Kristus. Så här vacker såg hon ut. Drottning Ester. Hörrni, vad bra att ni inte har läst. För att jag tänkte att vi ska titta på hur livet var då. Det var ju så att 400 år före Kristus så var det en kung under det århundradet som hette Asaveros. Och han, den kungen, vi kan titta på, han var väldigt mäktig. Han, allt som är liksom ljusgrönt här, där regerade han när Ester levde. Och han fick kriga hela tiden för att liksom inte tappan något land. Och han var kung under 20 år. 86 till 65. Det gick ju liksom baklänges. Han fick slita för att ha ordning på sina 127 provinser. Så där. Och så står det i Susa. Och ni ser Babylon står det i mitten där. Uppe till då höger där. Susa. Det var huvudstaden. Så där levde Ester. Och Ester är ju en judisk kvinna. Och judarna var ju utspridda över hela det här området. För att de hade ju blivit utdrivna då från Jerusalem. Så att de hade återvänt dit. Men många var också då utspridda på den här stora arealen. Ja, hörni. Kungen hette då, som sagt var, Asaveros, men kallas också för Xerxes om ni kommer i kontakt med honom. Ja, Esters livshistoria. Den den börjar ju med att alltså hon är mamma och pappa lösa. Hon har ingen mamma, hon har ingen pappa, utan hon bor hos sin kusin som har adopterat henne. Och det är då Mordekaj. Så Mordekaj har tagit ansvaret för Ester. Och varför är Ester så intressant att hon får en egen bok? Vad händer med henne? Jo, den här kungen, han tycker om att festa. Han dricker mycket vin. Han har stora fester. Och alltså, vilken rikedom när man läser i Esters bok. Det är liksom guldglas som ser liksom olika ut. Alltså man bara tänker, vad onödigt. Men det skulle vara så i överflöd. Och han liksom kallade till fester som kunde vara då månadsvis. Och skulle visa då sin storhet. Och så händer det någonting jätteviktigt när han har en fest på slottet för sina första och tjänare från 127 provinserna. Då, när de har druckit och festat i 7 dagar, då så säger han till en tjänare att hämta in min drottning Vasti så alla får se vad hon är vacker. Han ville visa upp henne. Och vad gör Vasti då? Hon säger, hon gör ett kvinnouppror. Hon säger inte ja. Och då går jag igång som barnmorska. Hon är klok. För precis, hon visste att där kan jag bli vanärad. Massa med gubbar som har druckit alkohol. Och det ska komma som en vacker kvinna. Vad förväntar hon sig av mig? Så heja, Vasti. Men det här gjorde ju kungen rasande. Hans närmsta män, alltså de skakade lite. Vad kommer kvinnorna i våra hem att göra när Vasti gör så här? Tänk då på hela det här riket. Det kommer nu ut i hela riket att drottningen har sagt nej till kungen. Så då skrev man en lag, man instiftade en ny lag. Att kvinnorna ska lyda alla sina män. Så var det liksom check på det. För det här liksom kunde blivit världens uppror. Plus då att Vasti blev ju avsatt som drottning. Ni hänger med? Nu snackar vi inte mer om det då, utan vi släpper den. Men det här var ju också då att Ester kom in i bilden. För han ville ju ha någon annan vacker kvinna som drottning. Så då började han ju att söka. Och då så var det bara så att man hämtade vackra kvinnor. Och Ester, hon var vacker. Och det som var, om vi tänker utifrån ledarskap, hon var något mer än vacker. För de som mötte Ester, ni som har läst, vad var det med Ester? Hon blev omtyckt av alla. Så hon fick utav tjänarna till kungen, så fick hon den bästa platsen i slottet. Hon fick den bästa, hon fick tjänarinner, ett gäng. Så, för hon skulle förberedas, alltså det som ramlade av stolen. Hon skulle förberedas 12 månader för att träffa kungen. Alltså fatta vilket spa. Fatta vilken yttre skönhetspåkostat läge som hon hamnade i. Alltså det var myrraolja i 6 månader. Och sen var det väldoftande kryddor ytterligare 6 månader. Och hon skulle få mat, hon skulle gödas. Så hon skulle kunna träda in till kungen. Fattar vi den här historiken? Fattar vi hur man ser på kvinnan? Men Ester hade också någonting som var ett välbehag, en inre skönhet. Och hon fick inte säga att hon var judinna. Det hade då hans Mordekaj sagt till att det får du inte yppa. För det var inte helt lugnt med att vara jude med kungen. Och när hon träder in då till kungen så fattar han ju tycke för henne. Hon har någonting som inte de andra har. För hon var inte den första som gick in, utan de var ganska många. Och det blev ju då så att hon skulle också då få bli, ja, komma då in för kungen. Jag tänker, vi läser det stället, så har vi en förankring i Ester 2 och 15. Jag läser där ur 2 kapitlet 15 versen. När turen Att gå in till kungen kom till Ester, flickan som Mordecai adopterat, men som var då hans kusin. Då begärde hon inget annat än det som kungens hovman Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. För hon var vis, hon visste att det kan vara bra. Och alla som såg Ester, ja, de tyckte om henne. Hon blev hämtad till kung Ahasveros i hans kungliga palats i en viss månad. Och kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna. Och hon vann hans ynnest och välvilja mer än de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vasti ställe. Och kungen gjorde ett stort gästabud för alla sina förstade tjänare. Ett gästabud till Esters ära. Han beviljade skattelindring åt sina provinser och delade ut gåvor som det anstod en kung. Alltså han var rik. Det bara flödade i gåvor. Och nu hörni, nu är Ester, nu är hon drottning. Men hon har inte röjt sin identitet. Under den här tiden, han har ju massor med hovmän, massor med tjänare som han har som rådgivare. Som han, ja, delegerar vissa saker. Och Esters bok, den är alltså under 10 år. Så det går lite tid emellanåt de här kapitlerna. Men hörni, då finns det en man som heter Haman. Haman, han är en furste. Och han tycker kungen ganska bra om. Så att han får främsta platsen. Han blir liksom lite vicekung där. Men nu är det bara så att Haman, han är avkomling av en kung av judarnas fiende, Amalek. Så han har i sitt arv att judarna har jag inte ett gott öga till. Och då är det så här att Mordecai, han har daglig kontakt med Ester, för att han kan inte släppa henne, utan han har en omsorg om henne. Så att han hänger där vid slottsporten bland vakterna. Och då, när kung Haman kommer där, då ska alla buga. Men det gör inte Mordecai. Mordecai, han bugar sig inte för honom. Och då blir han vansinnig, Haman. Och det är ju det här som är historien till vad Ester gör. För Haman, han tänker att Mordecai ska dö. För han böjer sig inte för mig. Han ärar inte mig. Men han är ju av judisk börd. Jag nöjer mig inte med hans liv. Vi tar rubbet i hela riket. Så han fick kungen att genom lite list och lite gliringar sådär, att det finns ett folk som inte vill det väl. De gör inte som du säger. De sticker upp mot dig. De är ett hot mot dig. Och då sa kungen, självklart får du kriga mot dem och ta död på dem. Självklart. Och då skedde det en förordning så att kungens sigill på att döda alla judar. Och då bara man känner, alltså den här historien, det som skedde i vårt 1900-tal när judarna skulle utrotas, det var inte första gången. Utan att det här, jag blev sådär liksom, aha, det har hänt förut. Judarna ska utrotas, Guds folk ska utrotas. Och den här bävan, när Mordecai fick den här skrivelsen, då klädde han sig i aska och gick till slottet. För liksom bara, det här var bedrövelse för judarna. De skulle dö. Och Haman hade högmodigt kastat lott om vilken dag det skulle ske. Och då var det inte nästa månad, utan att det var ganska många månader fram under det året. Den dagen, då skulle alla judar dödas över hela kungariket. Och då så Mordecai skickade en hälsning till Ester och sa, det här är vårt fall. Så nu ska vi läsa. Vad händer då att utrota judarna? Ester 3 och 8. Ska vi se. Haman sa till kungen, det finns ett folk som bör kringspritt och fingrat bland andra folken i ditt rikes provinser. Och de följer inte lagarna då och håller inte konungens lag. Därför är de inte konungens värdiga att låta dem vara. Sen kan vi gå ner till vers 12. På 13:e dagen i första månaden blir kungens skrivare tillkallade och skrivelse. Och enligt Hamas befallning så utfärdar de då det här att de ska dödas. Och jag går till kapitel 4. Vers 11. Alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon, det må vara man eller kvinna, går in på kungen på den inre borgården utan att vara kallad, så gäller endast en lag. Ja, han ska dö. För vad bad då Mordekaj Ester att göra? Du får be om nåd om ditt folk, för annars så går det dig illa och det går oss illa. Men då fanns det en lag om att då går jag inte kungen utan att vara kallad. Då är jag död om han inte räcker fram sin spira. Så vad gör då Ester? För det är det här. Vi har ju en Esters bok. Och hur tacklar hon detta? Kungen ska... den person som går in till kungen... Om inte kungen räcker ut guldspira mot honom så låter han honom inte leva. Och kungen har inte velat prata med mig på 30 dagar. Och då sa Mordekaj så här till Ester. Tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan därför att du är kungens hus. Att du är drottning. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har något kungligt värdighet just för en tid som denna? Och då svarar Ester så här. Hon tog mod till sig och gjorde en kullerbytta. Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därför ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Så ska jag gå förlorad. Ja, då må det jag gå förlorad. Och Mordekaj gick iväg och gjorde allt som Ester hade befallt honom. Ja hörni, här kommer ju liksom kärnan med Esters bok. Ester bävar för sitt eget liv. Men hon läggs också på det här att ja, agerar inte du, då är det ute med dig, med din familj, med ditt släkte. Och Mordekaj kan visa på att men vi har en Gud. Det finns ändå någon som kommer att agera så att det inte kommer att ske. Mordekaj hade tro. Men då sa han också att du Ester, du är satt på den här positionen för det här tillfället. Tänk om det är så att du har fått bli drottning just för att rädda ditt folk. För det var ändå det som Mordekaj tänkte att och bar i sitt hjärta att det här är vägen. Ester, du är satt här för att rädda judarna. Tvivel, bävan. Och då, ja, hörni, det här ensam är stark som ledare brukar vi ibland säga. Nej, vi brukar inte säga utan ensam är inte stark. Och då tänker jag att i ett ledarskap som Ester... Ja, hon behövde Mordekaj som också fick ha den här tron på att Gud är så mycket större än vad du ser det här problemet. För det är ett hot. Hela rikets judar ska utrotas. Men du har en nyckel. Kungen har ett välbehag till dig. Du har en ingång till att kunna göra en skillnad. Då visste Ester vad hon skulle göra. Hon visste att bön och fasta fordras. Det var inte första gången för henne. Utan hon visste, hon kände Gud för att det här, nu får vi stå upp enade. Judarna i landet, fasta med mig, be med mig. För nu är det liksom skarpt läge. Ja, bön och fasta. Hon behövde ingjutas med mod. Det här med att du har ett uppdrag, Ester. Ja, det behövde kan jag säga till henne. Du har ett uppdrag. Det gick inte bara att skaka av sig, utan genom mötet med Mordecai så fick hon också modet att göra. Sen vet vi resten av historien, eller hur? Det blev en kullerbytta. Haman, som hade drivit det här att alla judarna skulle dö, vad hände med honom? Ester fick en ingivelse på att hon skulle bjuda kungen och Haman på fest. Alltså hon leddes av Guds ande. Och tredje dagen efter hon hade bett och fastat så gick hon in till kungen och han räckte ut spiran så att inte hon skulle dö. Men han räddade hennes liv. Och sa, vad önskar du? Och jag kommer uppfylla det. Och då, visheten ledde henne till att även en fest, det tycker kungen om, tillsammans med Haman. Och så kom de dagen efter på fest. Och de åt och de drack. Och han var stöddig, Haman, han var stor. Han var utvald att få vara på fest med drottningen och kungen. Och då frågade kungen, vad önskar du? Ja, jag önskar att ni kommer imorgon igen på fest. För alltså hon var mänsklig, hon bävade. Och hon leddes av Guds ande. Vi gör en fest till imorgon. Vad du önskar, sa kungen. Och Haman blev utvald igen. Och då blev han högmodig. Så han kallade till sig frugan och lite kompisar. Fattar ni att jag får vara på fest med kungen och drottningen. Och de väljer mig. Så fattar ni vem jag är? Och den där Mordecai, tror ni inte? Han böjer inte knä för mig. Alltså jag vill döda honom. Han ska bara bort. Och då sa frugan så här, ja men gå till kungen en gång och säg till att du får göra det då. Så då traskade kungen iväg nästa morgon och tänkte att nu, nej. Haman traskade iväg till kungen och tänkte att nu ska jag verkligen be om att få döda den där Mordecai. Och vad har Guds ande gjort med kungen då? Den natten sov inte kungen. Han hade en oro i sin själ. För, ja, var det något som han inte hade gjort som han skulle? Var det något som han skulle göra för att det skulle bli bra? Så att han sov oroligt. Och då så läste han i sina små dagböcker där. Jo, men han hade blivit räddad till livet av någon som heter Mordecai. Som hade hört att några vakter skulle ta livet av honom. Och att Ester hade sagt det och det hade blivit avslöjat. Och hans liv hade räddats, kungen. Och då bara, nej men har jag tackat Mordecai för detta? Nej. Men då måste jag ju tacka honom. Så på morgonen där så bara han sa att, åh, är det någon ute på gården där? Så ta upp den och så ska vi fråga, vad ska vi göra för att verkligen hylla Mordecai och tacka honom? Och då står Haman där för han ska komma och ta livet av, be om att få ta livet av Mordecai. Och då frågar kungen visligt. Vad skulle du göra? Vad har du för förslag för att någon som kungen vill ära? Någon som kungen verkligen vill lyfta upp och som han vill tacka? Och då tänker jag, Haman, det är mig han vill tacka. Så då blev han ju det här liksom att få ta på sig kungens kläder och rida på kungens häst. Och rida ut i staden och folket ska hylla och jubla. Bra, sa kungen. Då gör du så med Mordecai som jag har att tacka för att jag lever. Och Haman, han blev bedrövad. Men han gjorde som kungen sa. Men det var en bedrövelse för honom. Den här händelsen, när han gick hem till frugan och sa det här, då sa frugan, Mordecai kommer att leda dig till din förgörelse. Och det var ju också då, alltså en bävan, vem är den i Mordecai? Han blev hämtad till fest för andra gången och där säger, nu tar hon mod, Ester, och säger att det är som så att det finns någon som vill mitt folk illa. Det är någon som vill förgöra mitt folk. Och då blir kungen bedrövad. Vem är det? Ja, det är han som sitter här. Det är Haman. Och där så tar ju kungens hjärta och går sönder för Ester. Och fortsättningen är att hon också då får en skrivelse att de får strida för sig, judarna. Så de vinner. De dödar, alltså det är det här som är som hemskt i Gamla testamentet. De dödar. Det är mycket död idag i vårt samhälle, men där dödar de varandra till höger och vänster och högt och lågt. Men det var så de fick fred. Att ondskan fick utplånas mot judarna. Och att judarna fick leva. För vad hände med Mordecai? Ja, men han blev upphöjd till vice kung. Han blev kungens högra hand. För han var klok. Han var vis. Så det är ju slutet på historien. Men hörni, vad säger det här till oss idag? Ja, Ester. Man brukar säga att hon står mycket för mod. Men var hon bara modig? Alltså hon hade en bävan. Hon också. Hon var också rädd om sitt liv. Hon var också liten. Men hon hade en tillhörighet till någon större. Hon visste vem hon tillhörde. Hon visste vem hon trodde på. Haman. Kan man tycka synd om honom lite då? Fanns det något gott i honom? Ja, men han var ju en duktig person. Tänk, det har gått bra för honom. Men han blev högmodig. Kan man fundera på att vara modig? Ja, alltså vi behöver vara modiga. Det vet vi. Och att vara ledare. Vi pratar om det hemma. Alla är väl ledare. Man är ledare i sitt eget liv. Man är ledare på arbetsplats, i sin familj. Så alla är vi ju ledare. Och det här när man, som Haman, man lyckas lite bra. Kan vi bli lite högmodiga vi också? Ja, men det här gjorde jag ju riktigt bra. Ligger det nära varandra? Eller är det så att man har ett gott hjärta och ett ont hjärta med högmod? Vad är skillnaden? Ester, hon bävade, men hon gjorde säkert bra saker också. Och det gjorde hon ju. Hon visste vem hon tillhörde. Hon visste vem hon tillbad. Hon hade någon som var över sig själv. Haman, hade han någon som var över sig själv? Ja, det var ju kungen då, men annars var han ju störst, bäst och vackrast. Och han skulle bara bli mer. Han skulle, alltså han, också om man läser om vad högmod står för. Alltså jag är väldigt bra. Men ni andra är inte lika bra. Man ser ner. Man föraktar andra människor. Och det föder inte gott liv. Att vara modig och att veta vem jag tillhör, det är räddningen för oss. För det kan inte gå lite bra. Men vi kan också gå lite sämre. Men jag vet vem jag tillhör. Jag vet vem jag ber till. Jag vet vem som beskyddar mig. Jag vet vem som ger kraften. Jag vet vem som fyller på gång med den helige ande. Jag hörde en radioreporter som sa en gång att många artister, det är jobbigt att vara artist och vara väldigt bra på någonting sådär. Man kan lätt bli lite högmodig. Och vi vet, det är en tuff bransch med alkohol och droger och man ska prestera. Men då var det någon som sa att Carola, hon den där sångerskan. Alltså, hon sätter inte sig själv som högst på sin pedestal. Vilket många gör att jag ska lyckas och jag är bäst. Nej, men hon har, det måste nog vara att hon har någon som är över henne. Hon har någon som hon i sin tur tillber och vet är hennes herre. Och då tänkte jag, det var en radioreporter som sa att tänk vad klokt. Vi behöver någon som är över oss. Och då liksom att ta framgång och ta misslyckanden. Och jag vet att jag har en kraftkälla någonstans. Precis som Ester hade. Hon hade en kraftkälla så att hon kunde utföra det här som var ändå svårt. Och visheten. Att få det här gudomliga bara nedslagen i de röda trådarna. Att hur kunde det bli att kungen hade en dröm? Eller dröm. Han kunde inte sova. Utan han fick fundera och fick den här liksom oron då. Nej, men det var Guds timing. Guds ande. Och det här förmånen med att vi kan lite layback. Ja, men ska vi inte vara modiga då? Gode Gud, gör mig modig. För självklart. Alltså det jag har funnit i dig. Alltså det är ju, ja, jag vill inget annat heller än att stå för dig. Jag vill visa på dig, jag vill peka på dig. Men inte i högmod att jag är så bra. För högmod, gammalt talesmål, det leder till fall. Förr eller senare så leder det till fall. För det är ju här som Ester står med rötterna tryggt förankrad i. Som judinna, med en god uppfostran på Mordecai. Att lita på Gud. För det handlar inte mycket om Gud i Esters bok. Men det är en röd tråd att han har omsorg om hela perspektivet. Så vår stora utmaning. Gud är över mig. Gud är störst. Sen får jag talenter. Jag får någonting att förvalta. Jag får be om att inte bara lay back och inte göra någonting. Utan ta det här att stiga fram och få göra skillnad för Guds rike. Men med Guds kraft. Det är han som förser oss och gör det. Så det här landade jag i. Ester som hade den inre skönheten, den här nyckeln till att också någonting annat attraherade kungen. Och jag tänkte att det var att hon var, hade ett renhjärtat hjärta. Hon sökte Gud. Och det behagade kungen. Och det här att när det blir svårigheter. Visst är vi med om svårigheter. Och då, vad gör vi då? Vi ser ett problem, vi har ett problem. Och vi bara står och liksom ältar ett problem. Men att vi ger det då till Gud. Han som är över oss. Han som beskyddar oss, bevarar oss. Och då, det får en annan dimension. Jag får kraft i stunden. Jag får mod i stunden. Och så får jag komma på gudstjänst. Och få ta del av eran gudsupplevelse. Och göra det här tillsammans. Gud har allt under kontroll. Gud har allt i sin hand. Och när vi får prisa och ära honom. Ja, då får vi se vem man verkligen är. Det vill jag skicka med från Ester.